En podcast från Aftonbladet Ledare.
Jag tror bara att de är lite sopiga faktiskt.
Lustmord kan man nästan beskriva det som finanspolitiska rådet presenterar.
Alltså, tänk att det är det de har Vänsterpartiet till, kanske. Det är liksom socialdemokratins slarviga gren.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen tillbaka, Henrik Halalian, ledarskribent eller kanske till och med politisk redaktör på Dagens ETC:s ledarsida, stämmer det?
Det stämmer bra, ja. Tack så mycket.
Och välkommen Jonas Sima, ledarskribent och redaktionssekreterare här på Aftonbladets ledarsida.
Tack så mycket.
Och jag heter Susanna Kirkegård, som vanligt ledarskribent. Idag ska vi prata om lite av det som har hänt i politiken senaste veckan. Och vi börjar med det dramatiska tillkännagivandet som vi fick häromdagen från Elisabeth Svantesson. Pengarna är slut! Och även finanspolitiska rådet stämde in i det här. De var arga på Svantesson. Det var den mest allvarliga kritiken som de någonsin har riktat mot en regering. Svantesson har alltså satt sprätt även på framtida regeringars pengar. Och framförallt så är det den sänkta matmomsen och skattesänkningarna på arbete och pension som har gjort att de skjuter upp kostnaderna så att det blir mindre reformutrymme för nästa regering. Och Lars Heikensten, som är ordförande i Finanspolitiska rådet, säger att underskottet är för stort. Det kommer att begränsa utrymmet väldigt mycket för kommande regeringar. Är detta ett medvetet sabotage, Henrik?
Oj, om det är medvetet sabotage. Jag tror bara att de är lite sopiga, faktiskt.
De är slarviga. Jonna, vad säger du?
Av regeringen menar du?
Ja, att de liksom saboterar för nästa finansminister.
För framtida. Pengarna är slut. De tänker att snart är ändå deras liv över. Så de struntar i kommande generationer.
Ja, precis. Det är inte de räknar med att förlora valet. Så de fuckar upp för nästa regering nu. Eller att de snarare, ja, de bryr sig. Men inte.
Det är ju lustigt att högerregeringar alltid lyckas fucka upp i så fall. För de lämnar ju nästan konsekvent stora budgetunderskott efter sig. När de hamnat i
när de drar fram. Ja. Frågan är väl, tror ni att folk bryr sig? Eller förstår man liksom vad det innebär? För att jag menar, sossarna har ju förgäves försökt förklara, eller inte bara sossarna, men framförallt de kanske, att vi har fått regera på högerbudgetar. Ingen förstår vad det är de säger, man tar knappt in det liksom. Och nu detta, kommer de kunna förklara nästa mandatperiod om nu Socialdemokraterna vinner valet? Eller blir statsminister då? Känns som att de kommer lyckas förklara detta. Om det blir så att de inte har några pengar, så att säga.
Det är ju en jäkla skitsits de hamnar i, såklart. För att när man hamnar i regering så vill man ju ha ett reformutrymme. Så man kan genomföra sin politik och göra attraktiv politik också, så givetvis. Så att man blir populär och kanske blir omvald. Så att det är absolut inte kul för om nu det skulle bli regeringsskifte i höst, så är det ju inte roligt för den kommande regeringen. Men jag tyckte det var intressant med Elisabeth Svantessons reaktioner. Alltså de var så barnsliga. Och hon upprepade ju en talepunkt som hon måste tyckt varit väldigt, som hon verkar tyckt om. Och det var ju att hon inte tänkte be om ursäkt för att hon har ställt till det på det här viset. Utan att och sen så anklagade hon ju också Finanspolitiska rådet för att de inte riktigt förstår sig på liksom vad som händer i omvärlden. Alltså det var ju väldigt så här, klappa på huvudet på regeringens egen expertmyndighet.
Det är helt otroligt, det är ju nästan oförskämt i sin okunnighet också. Att, alltså här har man sänkt skatterna, man har lånat till skattesänkningar för till stor del har gått till höginkomsttagare. Och sen säger man att Finanspolitiska rådet inte förstår, för att alltså man då löper linan den liksom tankebanan ut att det är vi har kris i omvärlden, då kanske det inte är det som man ska prioritera. Och liksom att man säger att de inte förstår verkligheten, Finanspolitiska rådet, det är ju intressant i och med att de inte har lämnat något, alltså en av de kritiken de har fått vad jag förstår är att de inte har kunnat underbygga att de här skattesänkningarna leder till det de säger. Att det skulle leda till liksom mer jobb eller liksom ökad tillväxt eller så. Så att alltså om man tycker att man har på fötterna, då kan man ju presentera faktaunderlaget. Men det har de inte gjort. Jag tror att de är ganska stressade. Jag tror faktiskt att det här, det slår liksom mot det, alltså det är en av Moderaternas viktigaste frågor. De har svårt att vinna val om de inte har förtroende i ekonomin. Och när de får en sån här total sågning, det tror jag faktiskt blir ett problem. Sen är jag inte säker på att det behöver bli ett jätteproblem för nästa regering. Det är liksom inte hela världen att ha en statsskuld om det liksom leder till någonting. Alltså det man kan ju låna för att göra investeringar, då är ju den här skulden också tillgångar så att säga, som kan leda till en bättre ekonomi. Men det gör ju inte skattesänkningar och det gör inte moms heller. Så det är ju väldigt ansvarslöst. Även om man liksom skulle stå till höger, så tror jag att det är liksom få seriösa ekonomer som skulle säga att det är en god idé att låna till skattesänkningar och moms. Liksom. Så.
Mm, för det är verkligen ett lustmord kan man nästan beskriva det som Finanspolitiska rådet presenterar. Alltså det är ju en sågning av såväl liksom hantverket, alltså den bristande redovisningen av, som du var inne på, konjunktureffekter av politiken, men också av att reformer som de beskriver som ineffektiva. Du pratade om sänkt matmoms, men det var ju också bidragstak och sen så sänkta arbetsgivaravgifter för unga, som också är en felsatsning, kostar jättemycket men har begränsad eller ingen effekt på sysselsättningen. Och det utökade jobbskatteavdraget som de också menar var dyrt och ger små sysselsättningseffekter.
Men verkligen, för det jag tycker att det är faktiskt jätteintressant, hela diskussionen egentligen. För att, alltså, jag tycker inte att det är ett problem att låna. Men när man lånar, då gör man ju ofta det för att det ska leda till, ja, men de pratade ju Finanspolitiska rådet om de här nästa generation och sådär. Och det kan ju verkligen gynna nästa generation. Bygger man höghastighetsbanor eller investerar i liksom alltså infrastruktur och sådana saker, då gynnar ju det nästa generation sen. Men här är det bara att sätta sprätt pengarna nu. Det är liksom kung i baren politik. Mm.
Och hon tänker inte be om ursäkt.
Hon tänker inte be om ursäkt, nej. Ja.
Nej, men det är sant. Alltså, och den förklaringen kunde jag sakna från debatterna mellan Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg igår efter att den här rapporten hade presenterats. Att Mikael Damberg skulle kunnat argumenterat mer som du lägger fram det här, Henrik, att det är inget fel på att låna om det går till investeringar för framtiden. Vi behöver ju enorma investeringar i allt ifrån vägar, järnvägar, vatten, avlopp och så vidare, klimatomställningen. Men det är just hur man har använt de här lånade pengarna som är problemet. För nu blev det ju liksom som att det blev lite syntax error, tror jag, för många som lyssnade på de här debatterna. För att annars brukar det ju vara högern som pratar om att man ska vara väldigt försiktig med att låna och liksom hålla i pengarna. Medans Socialdemokraterna pratar mer keynesiansk politik, att man ska låna till investeringar. Sådär. Så det blev liksom lite fel. Men då krävs det ju någon som kan argumentera också vad som är vettigt med att låna. Det är som att när man till exempel vill bygga om hemma, då kanske man måste låna för att bygga om sitt badrum, men det kanske ger då större avkastning på, när man sen ska sälja huset. Alltså det finns ju vettiga sätt att låna om man lånar för att köpa kläder på Klarna.
Men är det att Damberg inte riktigt vet vad han vill? Jag saknar lite det med Socialdemokraterna, att alltså, om de fick en säck med pengar, vad vill ni göra ens? Kanske ni vet bättre än vad jag gör. Men jag känner inte att jag känner den här liksom framtidstron och lusten därifrån heller. Att så här, vi behöver pengarna för de här grejerna.
Men det är väl deras stora problem med att de ska vara så himla ansvarsfulla hela tiden. Att de skulle absolut inte kunna säga att man ska låna till investeringar. Men jag tänker att det är det de har Vänsterpartiet till, kanske. Det är liksom socialdemokratins slarviga gren på något sätt. Att det är deras uppgift i kommande förhandlingar.
Ja, men sen har de ju också, det finns ju olika inriktningar också såklart i politiken. Alltså som tidigare regeringen har ju satsat mest på de här jobbskattavdragen för de som har gett mest till de med höga inkomster. Alltså, medan Socialdemokraternas budget har varit viktad åt annat håll, till exempel också höjda barnbidrag och en annan fördelningspolitik. Men just de här långsiktiga investeringarna, nej, det talas det alldeles för lite om, även från socialdemokratiskt håll.
Regeringen vill utvärdera könstillhörighetslagen bara ett halvår efter att den har trätt i kraft. Det här var ju en stor stridsfråga inom regeringssamarbetet. Kristersson, kan man säga, pressade igenom den med stöd från Liberalerna då. Partipiskan inom Moderaterna ven ganska hårt, skulle jag tro. Och resultatet då, det viktigaste resultatet, var att det blev enklare att ändra juridiskt kön själv. Innan kunde det ta mellan 5 och 8 år, vilket ju är helt bisarrt. Nu vill de utvärdera det här då i något plötsligt populistiskt infall. Miljöpartiets Amanda Lind kallar det för populistisk panik som drabbar en redan utsatt grupp. Vad är det Moderaterna försöker uppnå, Henrik?
Jag tror att de bara vill vinna väljare. Alltså att det har mött mycket kritik och så har det varit. Det har ju inte med det här att göra egentligen, men det var ju ett uppmärksammat mord där den personen hade inte bytt juridiskt kön, men bytt namn till ett kvinnonamn. Och då liksom växte den här diskussionen till liv, så att de försöker nog bara hantera det.
Mm. Det var ju flera fall, men det var ju den här pappan också som...
Precis.
Hade haft ihjäl sina barn och så. Så det var ju flera...
Hade det alltså den diskussionen?
Ja, jag såg... Precis. Det har tagits upp... jag läste innan våran tidigare medarbetare Signe Krantz, som också är ordförande för Transammans, hon skrev en debattartikel i Aftonbladet häromveckan där hon berättar att hon lämnar tillbaka ett pris som hon har fått från Moderaternas HBTQ-organisation. Formulerade det väldigt bra, tyckte jag. Hon skrev så här: på kort tid har 3 fall av dömda eller misstänkta mördare med eventuella transerfarenheter fått stor medial uppmärksamhet. Men den som tittar närmare ser att bara 1 av fallen skulle påverkas av Moderaternas förslag. I ett annat har den misstänkta inte ens ändrat juridiskt kön och har alltså ingenting med könstillhörighetslagen att göra. 1 fall räckte tydligen för att kasta Sveriges transpersoner under bussen. Det tyckte jag sammanfattade det väldigt bra, att de på något sätt rider på den här populistiska vågen av hat mot transpersoner.
Ja, men återigen så speglar väl det här också Moderaternas desperation i det här läget, att de känner att de jobbar emot vind men de riskerar ju att förlora valet om några månader. Mm. Och det här är väl ändå ett utslag av det. Och jag tycker det är djupt tragiskt, för att jag tyckte att det var något som att Ulf Kristersson tydligt drev den här frågan var ju också en påminnelse om hans tidigare politiska legacy. Att han har ju varit tydlig i HBTQ-frågor och var tillsammans med Fredrik Reinfeldt en moderat som röstade för att även homosexuella ska kunna få gifta sig. Så att han har ju varit progressiv i HBTQ-frågor. Så att det känns ju extra tragiskt då att han nu leder ett parti som viker sig så snabbt för bara när det stormar lite.
Ja. Nej, men jag tyckte man fick ju mer respekt för Kristersson där förra året inför sommaren där när de genomförde den här omröstningen, för att där skymtade ju lite hans gamla
liberala
jag. Precis, hans liberala jag och lite det den politiken som han var från början. Men det är lite sorgligt då att
Och det är ju inte bara de här uppmärksammade morden och som har förfärat liksom hela landet som man ska se den här förändringen i, utan det är ju en större kontext. Alltså det är ju en otrolig transofobi som sprider sig, och alltså det började, jag vet inte, men det här kulturkriget mot personer som
drag queens
precis, som läser sagor på biblioteken, precis, som har trakasserats både av SD-politiker och av rena nazister. Och det har ju skapat en ja, det har spridit sig alltså, i samhället, och det märkte vi också i den här nyheten som kom idag om att bland unga att man inte längre har samma acceptans för olika sexuella läggningar och att det liksom förändrats och försämrats.
Mm. Ja, det var verkligen fruktansvärda siffror. Det, man blir skraj.
Toleransen minskar liksom i hela samhället, och det sipprar ju liksom ner från regeringen.
Det är också otroligt mycket desinformation om könstillhörighetslagen. Alltså jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på Lina Stenbergs podd som vi har här på Aftonbladets ledarsida, som heter Jämställdhetspodden, då hon intervjuade Signe Krantz för några veckor sedan, och där de pratade om könstillhörighetslagen och faktiskt om fakta kring den. För det är väldigt mycket mytbildning och
mycket känslor.
Ja, precis. Verkligen väldigt mycket känsla. Men om man ska säga, hur viktig är den här vinsten för Sverigedemokraterna och KD? För det är ändå de som har varit väldigt emot könstillhörighetslagen hela tiden.
Det verkar ju ändå som att det inte kommer att leda till någon förändring. Mm. Att Moderaterna inte kommer ställa sig bakom det här, som tur är. Men det är klart att inför sina egna väljare så är det ju ändå en vinst för SD och KD att ja, men vi kommer driva den här frågan. Mm.
Det legitimerar ju också liksom det synsättet på något sätt, även om lagstiftningen kommer säkert vara kvar i allt väsentligt i alla fall. Så det blir ju, det var ju Kalle Sundin, er medarbetare, skrev ju om det här häromdagen, om att Carl Bildts höger finns nästan inte längre. Alltså den här typen av liberal höger är ju nästan helt utraderat, och det är den här högerpopulistiska högern som liksom dominerar, och det ser man ju här att den gången den här Carl Bildt-högern då, om man får säga det, eller kanske Fredrik Reinfeldt-högern, när de faktiskt får en liten vinst, då måste man direkt backa från den, för att resten av det här maskineriet kan liksom inte hantera det. Så att jag, ja, på det sättet tror jag att det är en vinst för dem. Men känns det inte överhuvudtaget som att liksom regeringen ganska mycket hämtar sin politik från plattformen X, som vi pratade om när vi var här sist, men det är liksom en ganska smal del av befolkningen som tycker de här frågorna blir väldigt viktiga kulturkrigsfrågor, men att regeringen är oerhört upptagen med
som
det.
Som i sin tur helt styrs av de här Elon Musks algoritmer,
översvämmat av ryska bottar.
Ja, och även amerikanska kulturkriget som länge har liksom fört ett krig mot just HBTQ och transpersoner.
Och då blir de sen liksom tagna på sängen när det kommer riktiga frågor. Finanspolitiska rådet, just det, de finns. Eller liksom de här kärnkraften vi har lovat ut på X nu, att det ska kunna bygga 10 jättestora kärnkraftverk på liksom några månader eller någonting. Sen blir det ingenting av det. Alltså det är det där också, att jag tror att det kanske ändå bidrar till att de har kämpit nu i många sakfrågor. Det är att de liksom för att vara lite dra till då, så de är inte seriösa. Så får man ofta känna.
Oj, det var hårda ord.
Ja, det var hårda ord därifrån. Det skulle ni aldrig säga på Aftonbladet.
Det skulle nog Finanspolitiska rådet också kunna skriva under.
Ja, det var väl det de sa. Det var liksom byråkratsvenska på att liksom, vad fan är det här för någonting? Ja. Hela deras rapport.
Ja. Tonårsutvisningarna fortsätter vara ett väldigt omdebatterat ämne, och alla utvisningar i allmänhet har ju verkligen blivit en jättestor fråga. Och idag, precis innan vi spelar in den här podden, så röstade de i socialförsäkringsutskottet i riksdagen om tonårsutvisningar, och då var det ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet som hade lagt fram ett utskottsinitiativ för att få stopp på de här utvisningarna. Centerpartiet ställde sig bakom förslaget snabbt, men Socialdemokraterna idag då la ner sina röster, Liberalerna gjorde också det, och sossarna ska lägga fram ett eget förslag istället, säger de. Gunnar Strömmer och Johan Forsell har också sagt att regeringen arbetar med en lösning, någon slags ventil. Gör det här samarbetet inom oppositionen ännu svårare, Jonna?
Alltså det visar ju ännu en gång att man inte lyckas samla sig, att man inte kan ställa sig bredvid varandra och stå för någon gemensam politik. Och det är ju alltså så otroligt sorgligt att konstatera, eftersom det snart valet närmar sig och man har fortfarande inte lyckats liksom visa någon slags enad front eller någon slags gemensam nämnare på något plan. Så det är rätt sanslöst. Just när vi har en så illa omtyckt regering, man har som legat liksom under i opinionen under hela mandatperioden, och ändå så kan inte oppositionen bara rulla in bollen i mål. Jag tycker det är nästan fascinerande.
Det har ju varit, jag såg nu att det är ju dunderbråk mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det här känns som att det här är, ja men alltså det har eskalerat ännu mer nu kan jag säga. För att Vänsterpartiet, Tony Haddou sa efter den här omröstningen att Socialdemokraterna har ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet. Och nu sa Ida Karkiainen, som är migrationspolitisk talesperson för S, att och hon är besviken på Vänsterpartiet för att de har tagit i ganska hårda övertoner gentemot oss som parti. Och då känner man att det låter exakt som när Nooshi Dadgostar var med i 30 minuter i SVT förra veckan och hon sa att de hade blivit attackerade av Magdalena Andersson. Att det är som att båda partier har en sån otroligt stark offermentalitet. Att de hela tiden säger, sluta attackera oss, sluta ta i med övertoner mot oss. Mm. Det är så sorgligt att se bara, det framställs som helt oseriöst.
Ja, och lite så primadonnor också. Alltså, kan de inte ta det där bakom lyckta dörrar? Måste de ta det i offentligheten?
Men också lite konstigt fokus. Alltså, fokus borde ju vara på de här personerna som utvisas. Mm. Den här bebisen som har fått ett utvisningsbeslut utav sina föräldrar.
Inte tonåring dock, inte en tonårsutvisning.
Inte en tonåring. Liksom, det är där fokuset borde ligga någonstans. Men det verkar ju vara politiskt spel då, så att det är ju lite konstigt. Och apropå det du sa där också med att rulla in bollen. Alltså, den undersökningen är lite gammal, alltså några år, men ändå. Då hade man ju frågat folk, men vad tycker ni om personer som har liksom bott länge i Sverige, barn som har växt upp här, lärt sig svenska och sådär, och kanske jobbar, så här, ska de få stanna eller inte? Det är ju liksom en överväldigande majoritet som vill att sådana personer ska få stanna, 73%, 13% är emot. Mm. Jag förstår liksom inte vilka väljare Socialdemokraterna då tror att de liksom ska vinna genom att
och det här går ju
inte
väldigt,
ställa sig bakom det här.
Det är ju väldigt brett, alltså det är ju verkligen många borgerliga, framförallt kommunalpolitiker som har varit väldigt upprörda över inte bara de här tonårsutvisningarna utan också de arbetskraftsinvandringsreglerna som gör att människor tvingas lämna bara för att de inte tjänar upp till ett visst belopp.
Det är väl alla som är ute i verkligheten helt enkelt som ser att det är dåligt, alltså man ser vad det får för konsekvenser i kommunerna och regionerna.
Men också, nu vill ju då Socialdemokraterna lägga fram ett annat förslag. Alltså inte stoppa. Alltså, som jag förstår det så vill de rödgröna andra partierna då stoppa utvisningen och att man skulle personer upp till 21 ska ses som kärnfamiljemedlemmar om resten av familjen får stanna. Och Socialdemokraterna har någon annan idé om att man ska pausa. Och jag förstår bara inte om man ändå vill åt samma håll, varför inte prata ihop sig? Alltså just att det blir den här politiska speldebatten istället för vad det verkligen handlar om. Alltså om människor, om liv, om familjer som slås sönder. Alltså man tappar bort människan och alltså människovärde, känslor och allt. Utan det blir bara käbbel, som Löfven skulle säga. Men, och det tror jag också man förlorar på, att det känns barnsligt.
Ja, vi jobbade ju med de här frågorna när det begav sig för Miljöpartiet, när man höll på att förhandla om de här migrations... Det fanns ju en blocköverskridande kommitté som låg fram den långsiktigt hållbara migrationspolitiken. Det blev ju inte riktigt långsiktigt hållbart, vi bråkar om det fortfarande.
Men du gjorde ditt bästa.
Jag gjorde mitt bästa. Ja. Men apropå det där med människorna så tyckte jag att det var så intressant. För att vi träffade ju väldigt många människor som drabbades. Alltså mycket ensamkommande och sådär. Alltså som var i exakt den här situationen. Liksom, de utvisades när de var 18-19. Liksom. Och det som var intressant är att det var de... Vi träffade ju dem väldigt mycket, Vänsterpartiet träffade dem väldigt mycket, men särskilt liksom de borgerliga partierna, de hade aldrig träffat sådana ungdomar. Och, det, apropå det här med att de är ganska många står bakom det här, min teori var nog på riktigt att så här, nästan alla vettiga människor träffar man de här fallen, för det är liksom inte enskilda fall, det är inte olycksfall i arbetet, utan det är väldigt liksom bizarra situationer. Alltså jag blir inte förvånad när jag ser att en bebis kan utvisas utan sina föräldrar. Det är precis den typen av lagstiftning man har tagit fram. Och det går liksom att hitta hur många personer som helst som hamnar i situationer som jag tror nästan ingen människa tycker är rimlig. Och det var min teori att de vill inte träffa de här människorna, de vill inte känna till det, för då skulle de inte kunna stå bakom politiken. Och det är liksom inte liksom kumbaya, öppna gränser, den typen av liksom politik jag pratar om här, utan det är liksom att ja, men kanske att vi inte ska utvisa folk som...
Ja, det är därför man inte vill ha blandade bostadsområden.
Precis. Så att liksom man träffa, kunna fortsätta leva i sin bubbla.
Nej, men och jag tycker också att det här med undantagslagen med de ensamkommande, alltså gymnasielagen som det hette, som vi ju har ett facit på eftersom det är, har gått 10 år.
Mm.
Och vi vet att det blev väldigt bra alltså, till slut. Alltså, när det hände, och fortfarande används ju hela tiden 2015-2016 som slagpåse på hur hemskt det kan bli. Och dit, vi ska aldrig dit igen.
Mm.
Och jag tycker också det blir så lätt att man inte pratar om omständigheterna, att det var faktiskt krig och att 100 000-tals sökte skydd i Europa. Mm. För alltså, vi såg ju alla båtarna och hur människor liksom vandrade på motorvägarna. Alltså, Sverige tog ett fantastiskt ansvar, att man också borde lyfta fram det positiva i det, och att den här gymnasielagen blev också väldigt positiv bland de här, det var ju framförallt unga män då, som, om man ska säga så här, men sysselsättningsgraden bland dem är ju högre än bland infödda svenskar, svenska killar i samma åldersgrupp. Så att det är så lätt att det bara pratas, svartmålas hela tiden från framförallt regeringen, men jag tycker också att Socialdemokraterna borde också kunna lyfta fram
att borde vara stolt över
det. Ja, det var vettig politik och att det kan göras igen.
Jag tycker just de ensamkommande visar också vad man skulle kunna åstadkomma med liksom en integrationspolitik värd namnet. För det som skiljer ut kanske den gruppen är ju att de väldigt ofta liksom bodde i svenska fosterfamiljer. Det satsades ganska mycket på dem från samhället och så. Sen är liksom gymnasielagen, det var väl liksom någon slags nödlösning. Det var ju också en, liksom ett svärd som dinglade över dem. Alltså de var ju tvungna att skaffa ett arbete, annars så skulle de utvisas, så att säga. Så att det kanske också ökade, det är ju kanske inte en så trevlig faktor bakom att sysselsättningsgraden bland dem är väldigt hög, men de är ju de facto kanske den mest framgångsrika invandrargruppen vi har haft sysselsättningsmässigt. Och jag tycker att det ändå är en lärdom att liksom att om man faktiskt satsar mycket, om de kommer ju bevisligen in i svenska samhället eftersom de flesta av dem bodde i fosterfamiljer, de växte upp, eller de liksom, ja, man växte upp då i ganska blandade områden, eller så alltså i då kan det gå jättebra också. Så att det är ju, jag håller helt med dig där.
Men hur kommer det här gå då? Är det helt, vad kommer hända nu, tror ni?
Men jag tycker det är intressant att tidigare partierna pressas så mycket. Att till och med Jimmy Åkesson måste skriva något raljant såklart inlägg om att till och med stora otäcka SD inte vill slänga ut bebisar. Och han försöker väldigt opassande göra en lustig poäng av det, men det märker ju ändå att det tar på dem också. Och jag tror att det även kommer från deras partikamrater ute i landet. Att det här är inte bra.
Det är ganska intressant, för det var länge sedan som en politisk fråga blev så himla stor. Alltså på det, en sån politisk fråga som man ändå får säga att det är inte alla som är direkt berörda av den. Alltså om man säger att ekonomin blev en sån fråga under valrörelsen, elpriserna är väl den närmaste en sån fråga man har haft, men där är det ju för att folk får de räkningarna hem liksom.
Nej, men absolut, och jag tycker att du sätter fingret på något, för att jag tycker att det här var den här vintern då, när den här liksom svängningen i frågan kring migrationspolitiken kom, är det mest varma, alltså att hjärtanen har tinat upp på svenska folket, alltså att man verkligen märker det. Det har varit så otroligt mycket tunga nyheter, hård politik, vi bygger fängelser, vi är bara alltså hårt och ganska egoistiskt och det här var, det var liksom en förändring som man känner ett hopp om att människor bryr sig om varandra. Och är beredd att göra sin röst hörd för det. Det tyckte jag var, det var rätt vackert att se.
Lite mjuk politik igen.
Jag tror också att det är att man börjar se konsekvenserna nu. Alltså där har jag trott ganska länge att liksom den här migrationspolitiken man la fast då, att den kommer inte hålla särskilt länge, för att den är liksom inte byggd på en stabil, rimlig grund. Så att jag tror också att det är en effekt av det, att vi kommer se fler och fler sådana här fall som kommer göra att det blir väldigt svårt politiskt att motivera det. Så att även om man skulle kunna ordna just nu blev, jag tror att det var smart att ta liksom en fråga, tonårsutvisningarna. Liksom det blir lite fokus kring den, det blir konkret. Men jag tror att man kommer upptäcka fler liknande saker som folk kommer uppröras över när de ser. Så att jag tror inte att det är nog bara början kanske på en slags återgång, eller i alla fall en, att den här otroliga liksom, vad ska jag säga, främlingsfientliga opinionen, jag tror att den kommer se skillnad när det blir...
Absolut, och det såg man ju redan under hösten här med arbetskraftsinvandringen och de nya reglerna där, att ja, men, man kunde höra debatter mellan moderata kommunalråd och Johan Forsell som med hårda tomgångar liksom, att det här är, ja, men vi i glesbygdskommuner behöver alla invånare vi kan få. Och nu tvingas de lämna som jobbar och gör rätt för sig. Och, ja. Så att jag tror att arbetskraftsinvandringen också är en sån fråga som kommer segla upp.
Och jag tror att det är så, alltså Sverige är så pass mångkulturellt också, att det blir liksom lite motsvarigheten till där, att du får hem det pappret, att folk träffar människor på sina arbetsplatser eller ute i samhället som liksom drabbas av politiken på olika sätt. Det behöver ju inte vara att man utvisas, det kan ju också bara vara otroligt mycket byråkrati för att man har träffat någon utomland som man vill gifta sig med och sådär. Så att jag tror att det är ganska många svenskar, det har funnits en kritik mot den förda invandringspolitiken, folk har velat strama åt, men jag tror faktiskt inte att det någon gång har funnits ett stöd för den här typen av saker.
Ja, lite ljus i vintermörkret kanske. Vi hoppas att det håller i sig genom valrörelsen. Tack för den här gången, Johanna och Henrik.
Tack själva.
Ja. Tack.
Kul att vara här.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Ja, vi klarar oss den här gången också med nöd och fucking näppe som alltid.